I den här podden från Center mot våldsbejakande extremism ska vi diskutera hur religioner och samarbete mellan olika religioner kan vara en del av arbetet mot våldsbejakande extremism. Jag heter Dan-Erik Andersson och är docent och universitetslektor i mänskliga rättigheter vid Lunds universitet, och jag ska leda det här samtalet. Med mig här i studion för att beskriva, förklara, diskutera och kanske debattera kring frågor om interreligiös dialog har jag Lenita Törning, som skrivit sin doktorsavhandling om interreligiös dialog och som nu arbetar som forskare och utredare på Center mot våldsbejakande extremism. Här i studion sitter också Sofia Hallbäck, som är verksamhetsansvarig på Open Skåne. Open Skåne är en stiftelse som arbetar med att öka den sociala sammanhållningen i Skåne, bland annat genom att sammanföra officiella och inofficiella ledare och då också företrädare för religiösa samfund. Vi ska återkomma till Open Skåne och ditt arbete där, Sofia. Men först skulle jag vilja fråga dig, Lenita. Det här med att utgå från religion när vi närmar oss andra människor, antingen enskilda personer eller organisationer, vad kan det finnas för fördelar med det? Och är inte det svårt?
Ja, det är ju en stor fråga det där. Det första som är viktigt att betona är ju att ibland när vi pratar om religion så är det som att vi pratar om någonting som är separerat från allting annat. Att det finns det här som är religion och sen har vi andra identiteter och tillhörighet och så vidare. Och så är det ju inte, utan religion är ju någonting i hela människan. Vilket gör ju också att när vi pratar om att inkludera religion i olika former av förebyggande arbete och så vidare, så är det ju en av fler aspekter. Så ja, det kan ju vara svårt i det avseendet att det kan finnas skiljelinjer, det kan finnas en okunskap om vad det är, och det kan finnas alla tänkbara förutfattande meningar och så vidare. Det kan finnas konflikter som är viktiga att beröra. Men det är också någonting som kan vara väldigt viktigt för människor. Det är någonting som kan skapa människors förståelse av hur världen är och vilken samhälle man vill ha. Och om man exempelvis är religiöst praktiserande så är ju oftast religionen en viktig del av ens identitet. Och i ett sekulärt land som Sverige så finns det inte alltid så många plattformar där religiösa identiteten får utrymme. Så på det sättet så finns det ju möjlighet att få in människor som man kanske inte riktigt får in i andra sammanhang genom att fokusera på just religion, eller där religionen blir en av flera viktiga delar. Och det kommer vi säkerligen komma in på senare i det här samtalet. Så det enkla svaret på den frågan, eller det komplexa svaret på den frågan, är att det är både bra och svårt, men det är en viktig del av människors identitet och därmed så är det viktigt att vi inkluderar den.
Ja, Sofia, stämmer dina erfarenheter med det som Lenita säger? Upplever du att religion är viktigt för de människorna du möter och att det kan vara en ingång för att arbeta tillsammans?
Ja, men alltså, jag instämmer ju helt. Jag tycker att de religiösa företrädare jag träffar, eftersom de är just religiösa företrädare, så är ju religion ofta liksom superviktigt för dem. Men jag vill bara liksom instämma i det du säger med att det är hela människan. Att det är också min uppfattning att vi, den sekulära delen av samhället, ofta uppfattar religionen just så, som att den går att separera från resten av individen. Att den kan du lägga åt sidan medan du jobbar, och så kan du sätta på den på fredag eller på söndag eller vilken dag, lördag man nu firar. Och så är ju inte fallet, tänker jag. Men för min del som jobbar med att försöka stärka den sociala sammanhållningen så blir religionen ett sätt att fånga upp många röster. Alltså en religiös ledare har 1000 röster i sig, och att den är ett sätt, de religiösa ledarna kanske ofta fungerar som ett förtroende som inte finns för till exempel myndigheter eller statliga institutioner. Alltså så att därför så blir de en superviktig bro i ett arbete mot social sammanhållning, skulle jag säga. Svarade jag nu?
Ja, det tycker jag. Men kan man tänka sig att för ibland tänker man att religionen har en mycket starkare position, så här, men det låter ju som att det skulle kunna vara idrottsföreningar, det skulle kunna vara jag vet inte vad, andra typer av föreningar också, ja. Religiösa företrädare eller religiösa människor, det är bara en av många.
Absolut, och som du sa i inledningen att Open Skåne jobbar med att sammanföra, vi tror så att ett helt samhälle måste vara på plats, brukar vi säga, för att man ska kunna bidra liksom, med en sorts lösning eller göra en förändring. Och då kanske de idrottsledarna då kanske det kan vara skola som i sin tur är myndighet. Alltså att jag upplever att med de religiösa företrädarna så kan de ha röster som vi inte hör. Alltså att när man tappar bort människor i dialogen eller i samtalet så är för mig de religiösa företrädarna väldigt bra för att samla upp de rösterna. Och sen så för mig... jag är inte religiös och religionen är inte, det är inte religionsfrågorna som är de viktiga för mig, utan det är ledarna och företrädarna för det som kan bidra, hjälpa till otroligt för förändring.
Jo, jag tycker det där var fantastiskt vackert, det där med 1000 röster. Mm. Och det visar ju också både hur när det kommer till samfund och arbetar med religiösa samfund, vikten av att de når människor som man inte alltid når, myndigheter inte alltid når. Och det där har vi i forskningen verkligen visat, hur trossamfund och hur trosbaserade organisationer behöver inte bara vara religiösa samfund, utan det kan vara andra sammanhang där religionen får en roll, studieförbund och så vidare, som når individer som myndigheter har svårare att nå. Därför blir ju den här samverkan väldigt viktig och dialogen väldigt viktig. Och sen är det viktigt att komma ihåg när vi pratar om religioner att religionen har ingen egen agens. Den tolkas av människor. Och det är ju därför det finns så många olika uttolkningar av religioner. Att när vi pratar om religion så pratar vi inte om en sak, utan vi pratar om mänskliga uttryck och mänskliga tolkningar. Och det finns olika teologiska variationer och så vidare. Och det gör ju också det viktigt att med det här med att få in många olika röster och få in många olika perspektiv, och man kan få det genom att man inkluderar de här. Om man exkluderar den här typen av aktörer exempelvis, så finns ju risk att man går miste om viktiga röster och viktiga inspel. Så,
mm. Så religion blir som en... Ja, men det blir en av samhällets olika sektorer eller fenomen som finns i samhället, och då, det är viktigt att fånga in dem också. Då.
Precis.
Men vad är då interreligiöst arbete och hur kan man tänka kring det? Finns det några manualer att följa att utgå ifrån, Lenita?
Och svaret på den sista frågan är ju nej, det gör det inte. Och det ska vi vara glada för. Det är inte religiöst arbete. Om man ska verkligen dra ner det till sin absoluta kärna, så inkluderar det mer än religion. Det finns ju ekumeniska sammanhang där det är inom en religion. Det brukar man kalla det för intra-religiöst. Så när vi pratar interreligiöst, så pratar vi om flera religioner eller livsåskådningar, för det behöver inte nödvändigtvis vara världsreligionerna som kristendom, judendom, islam eller buddhism eller hinduism, utan det kan vara ateister, humanister och så vidare som också kan vara en del av de här sammanhangen. Utan det handlar om projekt eller initiativ eller organisationer som inkluderar de här olika typer av röster. Och det kan vara i teologisk dialog, det vill säga att man pratar om religiösa skrifter och olika religiösa berättelser, och ja, så du tycker så, jag tycker så. Så kan man hantera ibland det som kan finnas spänningar in mellan religioner om olika saker. Men det kan också vara som jag har forskat om, ungas interreligiösa projekt, och då kan det vara allt ifrån vanlig klassisk ungdomsfrågor som movie marathons och den typen av frågor. Och det kan vara att man är aktiv på den samhällspolitiska arenan. Det kan vara interreligiösa råd då, som när vi pratar kommuner exempelvis, finns interreligiösa råd. Det finns även interreligiösa ungdomsråd. Så att det finns en rad olika typer av projekt, och det visar ju lite både vikten av att ha de här olika samtalen, sättet man kan ha dem på olika sätt. Som de interreligiösa kommunala råden är ju ett sätt för kommuner och trossamfund att mötas och prata om samhällspolitiska frågor. Men det kan också vara, som sagt, man sitter och pratar om religiösa texter och allt däremellan. Och just den här mångfalden är ju både hur religionen kan mobiliseras in på olika sätt, det engagemang som finns, det samhällsengagemang som finns. Och det är ju även det som går in i det som ni gör i Öppen Skåne. Så att det finns många sätt att göra interreligiöst engagemang på.
Mm. Du var inne på det lite innan, Sofia, det här med vilken roll religionen spelar i det arbete som ni bedriver i Öppen Skåne och sådär. Mm. Vilken roll spelar egentligen religionen i ert arbete?
Alltså, själva liksom trosutövningen spelar ju inte jättestor roll, ska jag säga. Men att vad jag ser tydligt är så här, att Lenita pratar om perspektiv och jag tjatar om perspektiv hela tiden. Mest gör jag det för att jag hela tiden påminns om hur smala mina egna perspektiv är. Att man ser saker ut från sig själv och sen så tänker man ofta väldigt lite till. Men vad jag märker är att det finns så himla många fler sätt att se på saker. Och där en sak för mig kan vara det med perspektiv är förtroende. Och då, vad jag har för förtroende för myndigheter till exempel, det har jag inte reflekterat över. För mig är det ganska självklart att liksom polisen, skolan, länsstyrelsen. Alltså, om någon säger att jag inte ska grilla på sommaren så grillar jag inte på allmänna platser. Om min hyresvärd säger till mig att gå och lämna min nyckel på något ställe så lämnar jag den på fredag klockan 3. Och så gör jag allt det utan att tänka mer på, för så har det varit alltid och så ska det alltid vara, tänker jag. Och sen så träffar jag plötsligt människor som kommer från en tradition av myndigheter som inte alltid är så pålitliga, där polisen inte alltid har velat någons bästa och där man absolut inte lämnar nyckel klockan 3 för att någon annan säger det. Och då kan jag också plötsligt se så här krockar då. Och då kan en sån krock vara till exempel att du får hem en lapp där det står att du ska vara hos tandläkaren en viss datum. Och om du inte går dit så får du liksom betala den avgiften ändå. Och om du inte går dit med ditt barn utan att avboka några gånger, vad det nu är, 2 eller 3, så skickas det en orosanmälan. Vilket då är så här, men då förutsätter vi att alla har ett sånt förtroende. Men då finns inte det, även om myndigheter förutsätter att det finns. Men vad finns det förtroendet då för många? Ja, men då kan det finnas i den religiösa församlingen. Då kan det finnas för en imam till exempel, eller för en pastor eller för något annat. Och då blir ju, om man vill öka integrationen och den sociala sammanhållningen, då blir de ju superviktiga för mig. Och liksom ett exempel då i detta kan vara under pandemin med vaccinfrågan, och då var de afrikanska församlingarna till exempel då som inte riktigt fick vara med i dialogen ofta, så tog jag med hjälp av kontaktade Region Skåne, så fick vi ta vaccinationssamordnare och så ut med dem till liksom nigerianska kyrkor till exempel, och hade superintressanta diskussioner om vaccinet, för att de också har en annan historia till vaccin och till sjukvård och så vidare och så vidare. Och då märker man ju att då händer det någonting. Och nu var pandemin, alltså för oss, jag märker också hela tiden, förlåt att jag blir långrandig, men vad jag märker hela tiden är att det här med förtroende är inte så lätt. Alltså det måste byggas upp sakta och under en lång tid. Det går inte att mätas liksom i hur många gånger. Alltså det måste göras sakta och säkert och få ta sin tid. Och att det är jätteviktigt att förtroendet finns på plats innan problemet uppstår. Att myndigheter i detta fall kan liksom inte komma och säga hallå, här är vi, när de vill något. Utan det måste finnas där innan. Ja. Och där är ju också liksom interreligiösa dialoger. Så där kan det liksom spela någon roll.
Yes.
Att sitta i interreligiösa rådet och prata med kommunen om andra saker. Och sen så händer det någonting 2025. då finns vägarna där.
Ja. Så det låter, när du pratar om det så låter det ju som att det är ett äventyr. Alltså att du har lärt dig väldigt mycket om andra människor, men du lär dig också om dig själv och vad som är specifikt för svenska myndigheter eller för det svenska samhället. Det är inte bara detta med att man skulle kunna uppfylla någon form av funktion för vårt samhälle, utan det finns också något väldigt roligt och intressant att lära sig om andra människor och om sig själv i att gå in i det här arbetet.
Ja, men alltså jag tänker att egot är ju, alltså någonstans är ju ens egens perspektiv och brist på densamma, så blir det ju det som är en drivkraft. För jag har liksom, jag kommer från media och tv-branschen och har liksom levt i den och trott att den har varit supervid ur perspektiv, och sen så kommer man ut och så ser man helt nya samhällen typ, och så blir det så här, jaha, det här finns också, tänker ni så, och det är klart att varje aha-upplevelse jag som person får driver mig framåt i arbetet också.
Lenita, du som då har ägnat många av år av ditt liv åt interreligiöst arbete och framförallt då via forskning, kan du ge något exempel på något framgångsrikt interreligiöst arbete internationellt, och kan du sedan också säga någonting om det finns något bra exempel i Sverige?
Ja, det finns ju mängder naturligtvis, och jag håller verkligen med det som ni pratade om alldeles nyss, det där med det interreligiösa arbetet som en form av äventyr och en resa, en personlig resa och en social resa. Och det är ju någonting jag har märkt väldigt tydligt i min forskning. Jag har ju forskat först och främst, som jag nämnde tidigare, om ungas interreligiösa engagemang. Jag skrev min avhandling om ungas interreligiösa engagemang i Storbritannien, och där finns det ju en hel del exempel på väldigt framgångsrika interreligiösa ungdomsprojekt som Faith and Beliefs Forum, som är en stort nationell interreligiös, interkulturell ungdomsorganisation som åker runt i skolor och så vidare, och som bland annat då har inspirerat Tillsammans för Sverige, som är ett svenskt interreligiöst ungdomsprojekt på Fryshuset, som jag också har forskat om. Men det finns också exempelvis från Council of Christians and Jews i Storbritannien, som också har International Christian Jews, som är en gammal klassisk interreligiös organisation som samlar kristna och judar och diskuterar allt ifrån antijudiska sentiment inom kristendomen till hur man kan stärka relationer och hur man kan lära sig av förintelsen. Och det uppstod då som en reaktion mot förintelsen 1942. Så där har vi några exempel, men jag vill koppla till den svenska kontexten och titta på, vi har pratat om interreligiösa råd i kommunen, och det kanske finns lyssnare som tänker, men vad är det för någonting? Och det är ju olika typer av mötesplatser, där främst för kommuner, kommunala tjänstemän och politiker och samfund, eller religiösa samfund, möjligt för dem att mötas på olika sätt. Det kan te sig lite olika, det kan vara drivet av kommunen, det kan vara drivet av samfunden. Det finns en mängd olika sådana i svenska kommuner. Men det är ju så att skapa de här mötesplatserna i att prata om både om problem i kommunen, sociala problem, nu nämnde pandemin, där använder man de här typen av råd väldigt aktivt för att nå ut till samfund, men också för att hur hanterar man påskupplopp och IS-resenärer och den typen av frågor kan det komma upp. Men det handlar ju också om att bygga de här långsiktiga relationerna mellan kommunala tjänstepersoner och trosamfund och trosbaserade organisationer. Och det finns en liten men spännande växande forskning av forskare som Thomas Axelsson och Magdalena Nordin och Ann-Katrin Kristiansson, som har tittat närmare på de här interreligiösa råden och tittat lite på vad är det som gör dem framgångsrika, vilka utmaningar finns det. Och någonting som många pratar om är viktigt, det här med att för religiösa samfund att få en röst, att få en plats vid bordet. Som inte bara handlar om då Svenska kyrkan, som har en väldigt dominerande status i många av de här råden. Det är inte konstigt, det är en folkkyrka, finns i väldigt, de finns placerade på väldigt många olika ställen i vårt land. Och är ju drivande i många sådana här sammanhang. Men det finns också andra samfund som kanske inte hade fått höra så mycket om inte det hade funnits de här råden. Men sen finns det också utmaningar naturligtvis. Det finns ju religiösa skillnader. Vem inkluderas? Det finns resursskillnader mellan trosamfund som Svenska kyrkan som anställda till muslimska samfund exempelvis som oftast har volontärer. Man jobbar ideellt som imam exempelvis. När ska man mötas och så vidare. Det är ibland utmaningar att inkludera kvinnor och det är definitivt något som jag har forskat om mycket. Svårt att nå unga. Och det är en vanlig fråga jag får varje gång jag nämner att jag forskar om ungdom, interreligiöst ungdomsengagemang så blir frågan, och hur får vi unga? Och det, men det är även samma berättelse där som jag möter. Unga så handlar det mycket om att jag vill ha en möjlighet att utöva min religion i ett annat sammanhang. Min religiös identitet får inte, det är svårt att hitta religiös, eller plattformar där den religiösa identiteten kan användas på olika sätt. Så då blir de interreligiösa ungdomsprojekten väldigt viktiga där. Man hittar likasinnade, man hittar personer, man lär sig om andra religioner. Apropå det där som ni pratar om, att lära sig om sig själv och lära sig om andra. Det är ju någonting som händer i de här projekten. Och det är också det som borde göra dem framgångsrika och spännande och viktiga. Men som sagt, det finns ju också, som jag nämnde, lite utmaningar med det. Men ja, jag tror jag slutar där, så kommer jag fortsätta babbla evigheter. Jag kan prata om min forskning hur länge som helst.
Ja, och för att försöka göra det ännu mer lite konkret då, ja. Sofia.
Mm.
Ett långsiktigt arbete i Open Skåne som syftar till att man ska bygga förtroende mellan och bygga relationer helt enkelt, så att när det uppstår en fråga som man behöver ta tag i eller som man vill diskutera så ska det finnas ett forum för det. Okej, om vi då, kan inte du ge något exempel på en sådan fråga som har uppstått och lite grann hur går du då eller ni tillväga?
Ja. Nej, men jag tror det du säger också, en för detta medarbetare till oss som rabbin Rebecca Lillian, hon är från Chicago. Och hon sa en gång så här, som har fastnat i mig, så jag är så ovan vid det här. För i Chicago så är religion är en del av lösningen och här känns det som att vi bara är en del av problemet. Och det tror jag också har med någon slags så här, vårt välfärdssamhälle och så att vi ska lösa allting själva. Medan i USA till exempel så behöver de mer ta del av civilsamhället. Liksom, de har en annan funktion. Så. Men och för mig då rent konkret så är det någon slags så här, finger i luften, öra till marken, vad man än vill kalla det, men att jag försöker lyssna på de människor som jag träffar, att vad är det för buzz som finns, vad är oron, vad är problemet, vad är det som behöver redas i, och för min del så för nu är det nog kanske två och ett halvt år sedan kanske ska jag säga, så börjar jag höra från afrikanska företrädare och pastorer och andra civilsamhällsorganisationer som började höra att det fanns en oro för socialtjänsten. Detta hade jag inte hört innan. Det var långt innan det kom liksom kampanjer och så. Och då tänkte jag så här, då måste vi informera. Om de nu är oroliga, då är det information som måste till. Vi måste ut och berätta hur det ligger till. Och sen så pratade jag med en forskare från Malmö universitet som heter Tove Samselius, och hon var lite så här, det är lite mer komplext kanske. Aha, okej. Okay. Så då fick jag liksom börja prata med fler och fler, och så förstod jag att det finns liksom jättemånga mekanismer och jättemånga lager och pusselbitar som skapar den här oron. Och då satt vi ihop en grupp med olika civilsamhällesföreträdare för att försöka se vad är de här pusselbitarna då? Vad är det som kan göra det här problemet? Och mitt när vi höll på med det arbetet så kom den här liksom desinformationkampanjen och som jag lite mindre, alltså shitstormen kallar jag den för. Och där blir det också tydligt i den här kanske bristen på perspektiv att man tänker att det är bara en desinformationskampanj, bara inom situationstecken, men att, alla sådana saker kommer ju från en kärna av någonting. Där det finns en, man vet att här behöver jag bara slänga in en liten spark och så kommer det så. Och då så har vi då försökt att liksom få samla de här perspektiven, för att det som jag tror är viktigt i de här dialogerna, att de inte är, även om jag nu håller på med någon sorts monolog, så att de inte blir det. Mm. För att när det vi har i oss, tror jag, i samhället idag, att vi, så här, vi ska komma ut och berätta hur saker ligger till. Vem det än är, då ska vi berätta för dem. Alltså. Men att här så tycker jag att det är en situation där det finns ett gemensamt problem och där det kan finnas en gemensam lösning eller någon sorts väg till lösning. Så där behöver man ju det är inte någon som ska lära någon någonting, utan vi behöver prata ihop.
Ja, diskutera. Och det låter som att utgångspunkten för dig är snarast då, och har kommit att bli i alla fall, att försöka skapa en dialog kring detta och att använda de här kontakterna som du då har byggt upp sedan tidigare, helt enkelt som ett forum för att lyfta en fråga som har blivit aktuell av någon anledning.
Ja, men precis. För att om man då tar vikten av perspektiv, eller att ett helt där vi börjar ett helt samhälle måste vara på plats för att kunna liksom, åstadkomma någon förändring, så blir ju det att sitter det de människor utan liksom kulturell annan bakgrund, religiös, internationell, utländsk, vad det nu kan vara, då skulle jag säga att många kanske tänker så att då ska vi informera. För man har inte drabbats av det problemen, de problemen som tillsammans bildar den här shitstormen på något sätt. Men om vi då samlar ledare från alla olika, så kommer de ju berätta saker som vi tre i detta rummet inte skulle berätta.
Ja, och man har återkopplat till förebyggande våldsbejakande extremism, som är ju också en sån aspekt som man kan använda den här typen av arbete till och som oftast diskuteras i relation till det. Kan interreligiös dialog och interreligiöst arbete förebygga våldsbejakande extremism? Och det finns ju inget enkelt svar på den frågan naturligtvis, men just den här i det förebyggandes arbetets bästa grund, det är ju att folk känner sig delaktiga, man lyssnar in, man tar in olika perspektiv och kan därmed sätta in olika insatser beroende på vad det handlar om. Och så att lyssna in, och jag vet att de här interreligiösa råden exempelvis i kommuner och även interreligiösa ungdomsprojekt som jag har forskat om är väldigt duktiga på att just samla in den typen av information så att man förstår, okej, vad kan det här bero på? Hur kan det förklaras? Och en utmaning för interreligiösa råd när det kommer till ungas radikalisering exempelvis är ju oftast att det är vuxna företrädare i rummet. Och att det är de någonstans som ska representera en ganska stor mängd människor. Och det är någonting jag har märkt väldigt mycket i min forskning, där det finns unga som har haft dialog med, de här, med flera sårbara individer, några som var på väg att åka till Syrien. Som kunde ha de här samtalen just för att de delade de här perspektiven och de kunde lyssna in och de förstod varandra och man skapar den här typen av mötesplatser. Så att det är just perspektivaspekten är väldigt viktig när det kommer till interreligiöst engagemang, att det inte handlar om att okej, vi har lösningen, vi har svaren och vi har lösningen, utan någonstans okej, hur kan vi tillsammans förstå vilka olika typer av lösningar, vilka olika typer av frågor finns i det här rummet? Hur kan vi närma oss dem på olika sätt? Och det märktes ju inte minst då under pandemin exempelvis, men även under med socialtjänsten. Jag har hört från sammanhang som använder just interreligiösa råd bland annat som ett sätt då att till socialtjänsten att möta representanter från trossamfund bland annat.
Mm. Om det är någon som lyssnar på den här podden då skulle tänka, jag vill göra någonting med interreligiös dialog. Mm. Vad ska de då göra tycker ni?
Ja, det beror ju på vad man jobbar naturligtvis. Jobbar du i en kommun som känner att det där med interreligiös råd låter väldigt spännande, eller du kanske har hört en annan kommun som har jobbat med det eller så vidare, så skulle jag rekommendera att vända dig till Myndigheten för statligt stöd till trossamfund, SST, som jobbar med kommuner för att stärka samverkan mellan kommuner och trossamfund och har också varit med och hjälpt till att starta upp den typen av interreligiös råd. Man kan också vända till andra kommuner som har det, prata med dem. Man kan vända sig till samfund exempelvis, Svenska kyrkan bland annat, och prata lite för att få lite information. Jobbar man inom ungdomssektorn och skulle vilja ha in lite unga, så rekommenderar jag Tillsammans för Sverige, Fryshuset, som har jobbat med detta. Och sen finns det ju massor av spännande forskning att ta vid och läsa. Så vi kan säkert skicka med någon liten länk någonstans.
Ja, nej, men jag håller med, och jag tycker också, är man... jobbar man i en kommun som man vet inte har så mycket kontakter, så ring en församling eller kör
eller
förbi
Open Skåne.
Eller ring mig, men och liksom också att man, ibland behöver man bara börja med att dricka te också. Gå och drick te. Eller ring mig.
Ja, men det, just det där med te är inte så dumt.
Nej,
både för
att
te är väldigt gott, ja. Men också för att det är ju oftast de här mellanmänskliga mötena vi pratar om. Ibland så behövs det inte så stora strukturer. Strukturer är bra just för att det skapar långlivade organisationer och relationer och så vidare. Så det är absolut bra. Men ofta så börjar det med möten. Det börjar med de här rösterna. Det börjar med de här perspektiven. Det börjar med dialogen. Mm. Och är man nyfiken på att lära sig mer om, oavsett om det handlar om lära sig mer om hur andra lever sin religion, just hur är det att vara religiös i Sverige idag, eller vad innebär det att vara ateist, eller man är nyfiken på det, så finns det ju sammanhang att börja och prata. Är man nyfiken och vill bygga upp strukturer, så finns det också hjälp att få. Och sen naturligtvis, är man intresserad av att lära sig mer om våldsbejakande extremism, vi jobbar på CVE, jobbar ju inte med interreligiösa råd på det sättet, det är ju som jag nämnde SSTs boll. Men är man intresserad av att lära sig mer om våldsbejakande extremism, vad det är och så vidare, så får man ju också naturligtvis gärna kontakta oss med på CV.
Mm. Tack så mycket, Lenita Törning, som är utredare och forskare vid Center mot våldsbejakande extremism. Och tack Sofia Hallbäck, som är verksamhetsansvarig vid Open Skåne.
Tack.
Tack.
Om du som lyssnar har önskemål om andra poddar som du tycker att Center mot våldsbejakande extremism skulle producera, eller om du vill komma i kontakt med centret, så mejla till info@cve.se. För dig som är yrkesverksam och som kommer i kontakt med frågor som rör våldsbejakande extremism, så finns CVEs stödtelefon för yrkesverksamma. Mer information om den hittar du på Center mot våldsbejakande extremism hemsida cve.se. Jag som lett det här samtalet heter Dan-Erik Andersson, och för tekniken står Umami Produktion. Tack för att du lyssnade.